Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Träningspodden. Jag heter Jessica Almenäs, min poddpartner är Lovisa Lofsan Sandström. Och just denna morgon så skulle jag inte säga att jag är i topp, Lovisa. Jag känner mig trött, lite småförkyld och allmänt energilåg. Varsågod alla lyssnare, där fick ni en härlig pott av egenskaper för den här, det här avsnittet. Jag vet inte, men har du, Lovisa, för du har ju precis varit sjuk ganska länge. Har du någon sån här svag punkt som alltid liksom, alltså på kroppen typ, som du alltid blir liksom sjuk i först? Fattar du vad jag menar?
Sjuk i först, det är ju min bröstrygg och nacke.
Eller det som påverkar dig mest när du är sjuk. När du säger fan, förstår du vad jag menar?
Ja, i natt så har min partner klagat på att jag har snarkat. Och då tror jag att det är för att jag är snuvig i näsan. Men alltså, jag blir ju så himla sällan sjuk. Det som påverkar mig mest... Jag brukar ju få nackspärr innan jag blir sjuk. Om jag får nackspärr, då är det så här, nu. Det är som att isen så här krackelerar under fötterna. Men jag är ju väldigt sällan sjuk. Och det hoppas, min bild är att jag av mig själv är att jag väldigt sällan är sjuk. Så kanske det är så att träningspodden lyssnar och bara, meh, Lovisa, du är sjuk jätteofta. Jag lyssnar på varenda avsnitt av träningspodden. Men jag tror att jag är sjuk väldigt, väldigt sällan. Och därför, när jag blir sjuk, då blir jag så sjuk så att hela världen får veta om det.
Ja, jag fattar. Du får lite man-cold.
Ja, men alltså, jag upplever att min sjukdom, när jag blir sjuk, det sätter sig i bröstrygg och nacke. Jag håller fortfarande på med min bröstrygg.
Men det var nog det jag menade, vad du liksom har, vilken punkt sätter det sig på. För till exempel min kära sambo, han har ju halsen. Han har haft halsfluss kanske 4 gånger den här hösten. Alltså hans hals, det sätter sig där direkt. Och jag har bihålorna.
Ja, och då har jag har ju mina öron.
Ja, men du ser. Det är ju någonting som man alltid får problem med. Så att så fort jag får sån här bihålehuvudvärk, när det börjar trycka precis mellan ögonen, precis över näsan, och den liksom inte går över, det spelar ingen roll hur många Alvedon man tar, då vet jag att jag är på gång att bli förkyld, eller att nu är det någonting. Och när jag väl är förkyld så är det alltid bihålorna som bråkar mest med mig. Och det är så himla jobbigt, för att man blir så trött och man blir så osugen på precis allt när man har konstant huvudvärk som liksom inte går att bota på något sätt. Det går inte att dricka bort den, det går inte att ta Alvedon, det går inte att göra någonting. Och så fort man rör huvudet upp och ner, du vet, man ska ta upp något från golvet, så bara, mitt huvud sprängs! Och det är superjobbigt tycker jag. Det är så jäkla irriterande. Så att i morse när jag vaknade så bara kände jag så här direkt trycket över ögonen och över näsan. Och bara, nej, nu är förkylningen här. Det här känns inte bra. Och då har precis häromdagen messat med Patrik Ekvall. Han bara, jag har mancold, jag har så tråkigt. Apropå det där du sa att hela världen får veta om att jag är sjuk. Jag bara, ja Patrik, jag har sett det på din Instagram redan. Han var tvungen att berätta hur sjuk han var och hur tråkigt det var.
Alla social skills flyger ut genom fönstret, kan jag säga.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Craft.
Ja, det är vi. Och vi har ju flera gånger testat både skor och kläder från Craft de senaste åren.
Och våra lyssnare vet ju såklart numera att Craft gör grymma löparskor.
Det gör de verkligen. Och nu i april så har vi haft förmånen att få testa deras löparsko Nordlight Ultra. Först och främst, Lovisa, hur snygg är inte denna sko?
Vi snackar godis. Det här är ögongodis. Alltså, skulle nog säga att de till och med funkar på röda mattan. Jag har föreläst i mina idag. Craft är grymma på design och färg. Men nu, det är ju ändå så att det handlar ju mer egentligen om funktion än snygghet. Men vi måste ju ändå liksom trycka på snyggheten.
Ja, alltså det är ju faktiskt inte oviktigt. Du vet, jag är ju väldigt mycket för att det måste vara snyggt när man tränar. Så är det. Men jag har testat skon och jag skulle säga att det här är en okomplicerad sko, tycker jag. Det är en premiumsko för alla oss som gillar att springa. Och jag tycker den funkar bra på asfalt, den funkar bra på grus och på skogsstigar. Det är härlig, bra fjädring i skon.
Snabb, lätt löpning, grym stötdämpning. Det är nog liksom min sammanfattning vad den här skon handlar om. Jag upplever den som väldigt stabil trots att den är jättelätt. Alltså det känns som att den inte väger någonting. Vad skulle du säga att du gillar mest med skon?
Ja, men jag gillar nog ändå att det är så bra stötdämpning, för jag springer ju mycket på asfalt och jag har ju problem med mina fötter och ben och så jag behöver verkligen den där stötdämpningen. Och den var också väldigt skön från dag ett. Jag fick inga skavsår eller någonting, och det gillar man ju.
Ja, man vill ju kunna ta på sig skon och bara köra.
Exakt.
Jag gillar också den här responsen från sulan. Jag gillar ovandelen. Det är som ett tunt mesh-material. Det är väldigt mjukt och det är smidigt. Och det som jag uppskattar att det också är ventilerande. Tunn plös, så det är ingenting som håller på och trycker ihop sig.
Exakt, och så kan vi säga igen att de är också grymt snygga. Som en liten, liten karamell, och det är viktigt. Ett tips från oss är att ni kanske går upp en halv storlek eller en storlek från era vanliga löparskor, för att de är lite mindre i storlekarna. Jag har till exempel 40 och jag har normalt sett 39.
Och jag har gått upp pyttelite grann. Och med koden Lovisa25 eller Jessica25 så får du nu hela 25% på hela sortimentet på craftsportswear.com.
Och det är ingen dålig rabatt, och passa nu på att matcha några snygga kläder med de här snygga skorna. Koden gäller på ordinarie priser inom EU och gäller fram till den 5 maj.
Vi säger stort tack till Craft. Nu ska i alla fall jag ut och springa.
Härligt, nu kör vi. Tack Craft.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårruset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni. Från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen, som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop, och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till tjejer Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer helt enkelt. Jag själv, jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt, så spring in våren tillsammans med vårruset.
Vi säger stort tack till vårruset.
Ja, så att det där är jag lite grann idag. Jag känner att det är något på gång, för mina bihålor är inte på gott humör den här morgonen.
Fingers crossed, Jessica.
Ja, jag vet. Mitt immunförsvar har faktiskt blivit lite bättre sen jag började med östrogenet. Så att jag håller tummarna för att det kanske går över ganska snabbt.
Herregud.
Ja, men hörru du, har du tränat? Jag har sett att du åkt skidor.
Jag håller på med min december streak.
Mm-hmm. Berätta.
Ja, nej, så att jag fick ju ett ryck när jag hade haft min hosta i 2,5 veckor. Jag hade inte tränat hjärta och lungor på typ en månad. Jag bara, nej, men nu är det upp på hästen. Så jag har en grej där jag då ska göra någonting med fysisk aktivitet varje dag i december. Och jag pallar inte den här gången ha en massa regler för det. För det skulle man ju kunna ha. Man skulle kunna ha, nej men det måste vara 20 minuter eller det måste vara tillräckligt jobbigt, det måste vara 4 stycken övningar. Nej, det är liksom inga regler. Det får vara vad som helst, det kan vara när som helst och jag har klarat det ish än så länge. Nu spelar vi in det här den 12 december. Jag kryper i korset och säger att det var en dag där jag hade träningskläder på mig typ i 5-6 timmar för att jag skulle köra. Jag har 4 ungdomsklasser eller ungdomspass som jag kör på söndagar. Mm. Och då tränade jag inte själv, men jag hade träningskläder på mig i jättemånga timmar och jag var med på en ganska lång uppvärmning. Och då kände jag så här, ja men det här gills också. För mig, i min bok just nu, så gills det. Men annars har jag hållit igång det. Och jag är väldigt stolt över mig själv för att igår kväll, då var ena barnet var på fotbollsträning. Maken, han var ute på promenad med hunden och skulle också titta lite grann på fotbollsträning. Andra barnet hade vilodag, så att jag var hemma själv med den lilla valpen. Och så här, ja men jag ska träna någonting. Då körde jag först typ, jag tror det blev 20 minuter uppvärmning. Jättemycket rörlighet. Och vi ska ju inte riktigt spoila liksom våra årssummeringar. För det får bli liksom ett eget avsnitt. Mm. Men jag hade ju en grej som jag hade bestämt inför 2023. Och det var ju djupa knäböj. Kommer du ihåg att jag så här i januari?
Ja. Hur har det gått med det förresten? Det har vi inte pratat så mycket om på
Nej,
sistone.
Men alltså jag har ju haft det som värsta mantrat. Och jag har ju fått sänka alla vikter. För att om jag ska göra djupa knäböjer då kan jag inte köra så tungt. Jag har fått så här, styra upp jättemånga saker. Men jag har verkligen hållit i det. Väldigt så här prestigelöst just för att jag kanske fått minska så här 20-25 kilo på stången i knäböj när jag tränar. Och det kan ju för vissa så här vara jätteprovocerande. Många vill ju bara så här köra jättetungt och så är det liksom inte alls särskilt bra träning för att ja, men man gör inte liksom hela rörelsen så som kanske syftet är tänkt. Men jag har ändå så här hållit i det. Plus jag har tränat jättemycket rörlighet för djupa knäböj. Och nu, igår, alltså den 12 december, det är nästan ett helt år. Förstå, man måste jobba långsiktigt. Men så kan jag för första gången, alltså det är klart att jag kanske kunde det när jag var barn, men det minns man ju inte. Men kan jag faktiskt sitta avslappnat på huk med hälarna i golvet och ha armarna liksom typ framför mig eller nedanför mig. Jag har liksom haft, jag vill ju kunna skylla på att ja, men det är för att jag har så korta lårben, så det är därför det är svårt för mig att sitta på huk. Eller nej, men det är för att min rumpa väger för mycket så jag kommer ramla baklänges. Men nu kan jag ändå så här sitta bekvämt nere på huk, som så här crossfit snubbarna kan göra. Så det är så här, det känns bra, men du pratar bara som ett helt år. Jag tänker folk som kör så här, men nu ska jag satsa på rörlighet 2 veckor. Ja, det är 2 veckor räcker inte för den här 39-åriga kroppen. Men så först då körde jag 20 minuter jättemycket rörlighet. Sen körde jag 2 stycken typ voddar eller vad man ska kalla det för. En som var, då skulle man köra 21 repetitioner första varvet, 15 repetitioner andra varvet och 9 repetitioner tredje varvet. Och då är det axelpress med stång, strikta, man får inte använda knäna. Och sen biceps curl med hantlar. Och då, det här har jag hittat på själv, så att när jag säger regler nu. Men då ska man ha hantlar som totalt sett blir lika mycket vikt som stången. Så kör man med 15 kilo stång, då får man ha typ 7 eller 8 kilos hantlarna. Så att det blir 7 plus 7, 14-ish. Och då körde jag 20 kilo stång, 10 kilos hantlar, biceps curl. Och sen så flies. Och då pallade jag inte bära ut bänken i vardagsrummet där jag tränade. Så då körde jag på golvet. Och då blir ju flies för bröstmusklerna. Det blir inte så djupt. Men ah, det känns ändå liksom, det känns ju ändå jättemycket i bröstmusklerna. Och så körde jag det då. 21-15-9. Skitjobbigt. Det tog typ 20 minuter. Och för då man måste vila. Och sen så körde jag en... ett upplägg som jag hittade på Alexandra Järgrens Instagram. Och hon har sjukt tunga hantlar. Det kan inte jag ha. Men då ska man köra 10 repetitioner av 3 övningar. Då är det ett raka marklyft med hantlar. Så då kan man stå ganska så smalt och så har man hantlarna liksom utanför höften. Så att man inte bonkar i dem vid tårna. Raka marklyft. Och sen ska man göra frivändning med hantlarna. 10 stycken. Och sen så ska man köra push press som är en ostrikt axelpress. Så man, då får man använda knäna. 10 stycken. Och sen för att ha gjort ett helt varv, då ska man göra 5 stycken som på engelska heter devil's press.
Oj, det låter läskigt. Presses.
Alltså det är ju burpees in disguise. Alltså då ska man köra en burpee med hantlarna. Det är exakt samma hantlar på alla de här övningarna och det är det som är så jobbigt, för att push press är skitjobbigt. Raka marklyft kan man ju köra mycket tyngre. Men då ska man köra en burpee med hantlarna och ner med magen i golvet, hoppar in och sen så ska man då landa brett med fötterna, in med hantlarna mellan knäna och svinga upp dem på raka armar högt upp.
Oj.
5 sådana. Och sen då har man gjort 1 varv. Så 10 raka marklyft, 10 frivändningar, 10 push press, 5 devil's press och så ska man göra så många varv man orkar på 10 minuter. Åh, mitt hjärta bara dunk, 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 dunk,
shit, dunk. Det låter jag... svinjobbigt. Hur många varv hann du med då?
4,5 tror jag det blev till slut. Jag måste vila mellan varven för att mitt hjärta och lungor, de har det lite kämpigt just nu. Men det var skitbra pass. Och var jag så här nöjd, så stängde jag min klocka så här, vad skönt, nu har jag tränat klart. Och sen bara, nej, jag tror jag ska köra lite yin-yoga. Öppna YouTube, söker på yin-yoga, kolla på hur många visningar de hade. Jag hittade en som hade typ, ja, vad var det, 300 000 visningar på 3 månader. Jag bara, den här måste vara bra. Och så stod det så här, yin-yoga express. Det är så här roligt. För yin-yoga, då kan man ju vara, vad är det, 4 minuter i varje position.
Ja, någonstans där, alltså man kan ju variera. En del ligger ju 10 minuter, men det blir ju både jobbigt och tråkigt. Men ja, mellan 2 och 5 tror jag de brukar säga att man ska ligga i yin-yoga.
Ja, yin-yoga express 32 minuter. Det var alldeles lagom för mig. Så det körde jag på vardagsrumsgolvet. Och så här, gud, bra Lovisa, good job. Så jag fick någon sån här hybris feeling och bara 90 minuter på vardagsrumsgolvet med massa träning och övningar och yin-yoga på stora tvn. Så det kändes jättebra. Och då är det dag 13 idag som jag ska försöka få till.
Vad skönt att du går på känsla tycker jag.
Alltså, ja, det är väldigt fritt.
Ja, men men ibland när man har såna här utmaningar så blir det ju väldigt strikt. Till exempel runstreaken eller ja, vad det nu är man har bestämt att man ska göra. Att då är det ganska mycket regler runt omkring. Jag tycker att det är ganska nice att du går på känsla. Det känns modernt.
Ja, idag är det ju tisdag och då ska ju jag... Egentligen, om jag ska blicka bakåt i tiden, då ska jag gå på hit-pass. Mm. Där är det här värmerummet och så kör man jättehögintensivt kroppsexövningar. Men nu börjar jag tröttna lite grann på det.
Ja, ingen är förvånad. Att du har gått vidare i livet.
Nu har jag gått vidare, så nu står jag på väntelista. Så när vi har poddat klart får vi se om jag har fått någon plats. Jag står... Åh, titta!
Kom du med?
Nu öppnar jag Sats-appen. Jajamän, jag har fått plats på Hit Circuit.
Tänker då du gå är då?
Det, ja, det ska jag göra. Det var länge sedan. Då är det löpband, kettlebells, boxsäck, kanske en sån här mjuk box man hoppar på, kanske någon hantelövning, och så kör man ett sånt varv. Så det ska jag gå på lunchen idag. Det här är väldigt fritt. Det är inga regler. Det är lite hejsan, sejsan och hoppsan. Men det är fokus på att göra. Bara göra någonting.
Alltså jag tänkte på det när du sa att du hittade inspiration till pass här på Instagram. Jag gör ju det nästan varje dag. Och så tänkte jag, men det här passet ska jag göra. Och så sparar jag ner det. Och sen när jag väl ska träna, om jag ska vara som du, bara gå lite på feeling, så ska jag försöka hitta tillbaka de där passen. Det är ju helt omöjligt. Plus att jag tycker det är svårt att hålla på med så här Instagram-pass. Man ska hålla på och swipa och sånt samtidigt som man tränar och se, aha, vad gör de nu då? Är den här, om jag fattar inte riktigt, jag måste kolla några gånger. Och, jag tycker det är lite klurigt. Men apropå det kommer jag att tänka på en annan grej. Vet du vad den vanligaste frågan som jag får av mina följare på Insta är? Mm. Det är inte, var kommer den därifrån?
Dina ögonfransar?
Nej. Den vanligaste frågan jag får är, jag har haft exakt samma skada som du. Eller jag har exakt samma skada som du. Har du några tips på? Det här är inte ens ett skämt. Och då börjar jag tänka så här, gud, det här betyder att jag verkligen har varit skadad otroligt mycket. För att det är ju inte samma skador heller, utan det är måste, allt möjligt mellan himmel och jord.
Då måste du börja med, okej, är det skada X, Y, Z, Å eller Ö?
Ja, men det är verkligen så. Ursäkta, vilken är det du menar? Liksom. Och sen är ju alla skador individuella, så jag brukar rekommendera att det är lika bra att du går liksom till någon... till någon som kan sånt här, för att jag kan ju inte på över nätet skriva tips. Jag kan ju skriva vad jag har gjort och sådär, men det är ganska intressant, och ibland kommer jag inte ens ihåg. Bara hälen, jag bara, fan hälen, gud, vad gjorde jag då? Det är flera år sedan, hur ska jag komma ihåg det? Det har ju varit minst 7-8 skador mellan det, herregud. Man blandar ju ihop allt. Men då kommer jag faktiskt att tänka på en grej, för det jag brukar säga... Det är, eftersom jag då har hittat världens bästa naprapat som jag ju går till en gång i veckan. Alltså hon är ju som min PT, typ. Hon tar ju hand om min kropp som en PT tar hand om en klients kropp. Alltså det, om inte jag får gå till henne en gång i veckan så får jag... det börjar kryper i kroppen så här, jag måste få en tid. Du vet, ibland mässar henne på helgerna bara, har du en akut tid? För att jag måste dit. Men nu ska ni få höra någonting. Det här är ett generellt tips, för jag vet att det är väldigt många som har ont i nedre delen av ryggen, ländryggen och sådär. Kvinnor ofta, jag har ju haft problem med det i många, många, många år. Och nu ska ni få höra vad det kan vara som krånglar. Och det här tror jag inte att man tänker på. Men väldigt ofta när man har ont där så handlar det om att man har ont i höftböjaren. Höftböjaren, det är nämligen en vital del av kroppen som påverkar både fram- och baksidan faktiskt. Och när man antingen då är kort i höftböjaren eller stel i höftböjaren eller överansträngd i höftböjaren, då kan det sätta sig. Det sätter sig väldigt ofta i nedre delen av ryggen, i ländryggen. Nu tror jag att folk inte ens vet var höftböjaren sitter. Sen är det säkert många av våra lyssnare som har koll på sånt här, men de flesta kanske inte vet vart den sitter, men den sitter liksom inne i magen. Alltså om du ska komma åt den så ska du liksom trycka inne i magen. Och det här är jävligt obehagligt, ska jag säga dig. För att man ligger, när jag går till naprapaten, då ligger jag på rygg. Och sen trycker hon går 3 fingrar ut från naveln. Och så trycker hon ner fingrarna där, på båda sidorna då, en sida i taget. Och det gör så ont. Och man tänker så här, det här gör ont i magen. Du trycker på något organ. Och det känns inte alls som att det skulle vara en höftböjarmuskel som sitter där. Men det är precis vad det är.
Och då berättade hon för mig, som jag verkligen kunde relatera till, att ibland när man tror att man har ont i magen eller när man tror att man har ont i äggstockarna och sådär, så är det ofta att man har ont i höftböjan. Och då kan det hjälpa att man trycker lite grann där. Nu är det lite svårt att trycka själv, för man kommer inte riktigt åt. Man kan inte riktigt trycka så hårt heller som man ska. Men det är alltså 3 fingrar ut från naveln. Och sen ska man liksom hålla handen så att armbågen är ut från kroppen. Så fingrarna liksom pekar in mot magen. Så ska man trycka hårt ner där. Och ganska länge, alltså hålla trycket ganska länge. Inte hålla på och massera, utan bara tryck ner, håll där tills muskeln slappnar av. Och så stretcha höftböjan såklart. Det är också lite svårt att göra själv. Man behöver egentligen någon som trycker på en. Hon ligger ju på mig, min naprapat, när vi gör den här stretchen. Då ligger jag liksom med rumpan precis på kanten på hennes bänk som hon har höjt upp. Och så får jag dra upp ena knät mot bröstet. Och så andra benet ska hänga ner rakt så långt det kan. Och jag är ju så stel i höftböjan så mitt ben kommer ju inte ner till marken. Och sen så trycker hon ligger på mitt knä som jag har på magen och trycker ner det andra benet. Och så får jag spänna benet och försöka trycka upp, och så trycker hon ner det lite till. Och den här stretchen gör så jävla ont, men oj 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 vad man blir mycket bättre i ryggen när man tar hand om sin höftböjare. Så det här är ett litet generellt tips till alla er som brukar fråga om skadetips, att det kan vara höftböjaren som krånglar. Och har ni ibland så här konstigt ont i nedre delen av magen och så där, då kan det vara att det är höftböjaren och inte äggstockar eller magknip eller någonting annat. Har du haft problem med din höftböjare?
Ja, och jag, den där behandlingen som du pratar om, den är så sjukt märklig.
Vilken alltså, då?
Den här när man gräver in och letar och sen lägger ett tryck. Och om man är nyfiken på anatomin, och man behöver inte ha några förkunskaper, men man kan googla. Då kan man googla PSOAS. SOAS.
SOAS?
PSOAS.
Ja, mm.
Psoas major är liksom den här stora höftböjarmuskeln. Och då kan man se en bild hur den på riktigt då kommer från, om man har koll på kotpelaren, L1, L2, L3, L4 och L5. Det är liksom de nedre kotorna i ryggraden. De kommer liksom ut därifrån, och sen så går de alltså bak i ryggen, och sen så går de in via höften, in på framsidan och sen in nere i ljumskarna. Och det här är en ganska så stor muskel som många glömmer bort. Man tränar den när man kör knäböj, när man kör utfall och så vidare. Och många är, jag vet här för jättemånga år sedan, då så sa jag i något sammanhang, eller jag tror jag skrev i något sammanhang så här att ja, men man behöver inte träna höftböjarmuskeln för att de allra flesta är ganska så starka i den. Och vart jag hade fått det ifrån, det vette tusan. Det var väl typ någonting som jag hade hört någonstans, eller som var någon PT-utbildare som hade sagt det, I don't know. Men då blev jag så här kraftigt ifrågasatt. Då var det så här, men Lovisa, de allra flesta är klena i höftböjaren, de är stela i höftböjaren, och ju stelare man är i höftböjaren, desto jobbigare tycker höftböjarmuskeln det är att jobba, för att den hela tiden är i sitt allra mest utsatta läge. Och om man tänker sig, höftböjarmuskeln gör ju ett jättestort jobb. Om du står rakt upp och sen så lyfter du ena knät rakt upp så att det blir som en tupp.
Mm.
Då är det höftböjarmuskeln som har gjort ett ganska stort jobb att lyfta knät. Och det är ju egentligen en väldigt stor del av löpsteget.
Mm.
Det här med att lyfta upp knät. Och det finns faktiskt ett test som man kan göra för höftböjaren. Och jag tycker att det här är skitjobbigt. Jag tror att det kan ha att göra med att jag tillbringar så himla många år sittandes i kanot. Och jag är vaksam på det för mina ungdomar som jag tränar. Jag tror att alla människor som har ett sittande arbete också kanske har svårt för det här.
Ja.
Men man ska sitta på rumpan med rak rygg. Och sen så kan man, kör man hardcore, då ska man korsa armarna på bröstet. Vill man ha lite lättare, då sätter man ner fingrarna i golvet utanför rumpan. Några kommer behöva luta sig lite bakåt. Lutar du det lite framåt så är det typ omöjligt. Men då ska du lyfta upp ena benet rakt upp med knät sträckt.
Och gud, det här, jag som är så otroligt kort i höftböjan känner att det här är jättejobbigt.
Och tittar man på gymnasterna, de som är starka, de kan ju lyfta båda benen rakt upp. Men alltså, vi är helt körda. Det är våra höftböjare som är
Vi är helt körda. Och man kan en annan grej man kan göra också för att liksom kolla av höftböjan, det är precis det där som du säger. När man står med båda fötterna i marken och så lyfter man upp knät upp liksom i 90 grader, inte rakt ben, utan att benet är liksom i 90 grader fast du lyfter upp knät. Och se liksom, hur ser det ut? Står jag fortfarande rakt eller är det någon höft som åker iväg åt något håll? För att ofta så får man också framåt roterande höftben, och ofta på en sida, det är, om man har ont i ryggen och har problem med höftböjaren. Och då kan man liksom se det när man gör det här testet, att man är lite svagare i någon sida, och det är ju väldigt vanligt att man är inte lika stark i båda sidorna på kroppen. Så det kan man kolla själv i spegeln lite grann också.
Det finns någonting som kallas för snapping hip. Känner du igen det?
Nej. Berätta.
Ett annat namn är dancer's hip.
Ja, och vad är det för något?
Jag har haft snapping hip, det har jag verkligen haft sen så länge som jag kan minnas. Jag kommer ihåg när jag var barn och man skulle göra, du vet, då, på den tiden, den delen av sin uppväxt där man håller på och testar massa gymnastikgrejer. Typ dagis/förskola eller överlag. För mig så handlar det om jag ligger på rygg och så har jag benen rakt upp i luften.
Ja.
Och sen så ska man göra en magövning där man sänker benen ner mot golvet.
Just det.
Eller man ska köra fällknivar, eller man ska köra någonting där man ska sträcka ut benet och sen så drar det ihopåt och så klonkar det till in i höften.
Ja.
Snappar till. Och jag har väldigt ofta fått stänga av ljudet på filmer när jag har så filmat övningar, för att det låter så sjukt högt. Och många människor runt omkring tycker att det låter obehagligt. Det gör inte ont för mig. Det finns vissa som har en snapping hip som det faktiskt är obehagligt och smärta, men för mig gör det inte det. Det känns som en klonk. Och det finns några olika grejer som kan vara, men för väldigt många så är det höftböjarmuskeln som typ, förklaringen är att det liksom fastnar i över en broskbit eller en benbit. Och väldigt ofta är det höftböjarmuskeln. Det kan vara andra muskler också, eller alltså istället. Och jag har ju kollat upp det där flera gånger för att jag tänker så här att det där ska jag ta tag i sådär. Och varenda gång så får jag en höftböjarstretch som medicin. Och det roliga är att om jag kör den i 3 veckor, då blir det verkligen bra. Men jädrigt tradigt att hålla på och göra en sån stretch hela tiden.
Men hur är den stretchen?
Då ska man ha en gymbänk. Jag kan tyvärr inte hjälpa dig med det. För man har inte kanske en gymbänk varje dag.
Men vad är en gymbänk, menar du? Alltså en sån som är på gymmet, en svart sån knähög typ bänk. Ja.
Man behöver ha en ganska lång bänk. Den skulle kunna gå att göra längs med sängen. Men då kan jag tycka att sängen är lite mjuk. Men då ska man... för mig, då ska vi tänka här. Då ska jag stå med ena foten ska vara i golvet. Andra benet ska vara uppe på bänken. Och sen så ska jag sjunka ner höften mot bänken. Och så flytta fram foten så mycket som det går på golvet. Och sen så sjunka ner höfterna. Och eventuellt också då lägga på lite extra drag genom att lyfta den här foten som är uppe på bänken mot rumpan och hålla kvar den.
Just det. Den här brukar jag göra på soffkanten. Soffkanten är ganska bra för den här faktiskt.
Vad har du för lyxsoffa?
Nej, men den är låg. Alltså en låg... Den funkar ganska bra till det, skulle jag säga. Och en annan stretch som jag kan rekommendera, som är så... Alltså den är så obehaglig. Och jag... ska egentligen göra den här varje dag, men jag kräks nästan när jag gör den, för den är vidrig. Det är den här jävla grodan. Känner du till grodan?
Nej.
Åh, det är liksom... För höftböjan, den sätter sig ju lite grann också på ljumskarna. Och är man kort i höftböjan så kan man också liksom ha lite problem med rörligheten i ljumsken. Och då grodan är i princip att du ligger som en groda. Alltså du är, säg att du först är på alla fyra. Och sen så ska du trycka ut benen utåt varsin sida.
Knäna.
Ja, precis. Knäna. Alltså knäna och benen är ju böjda kan man säga. Så ska du liksom trycka ut dem på varsin sida så att du ser ut som en groda där du ligger. Att du trycker ut dem och sen försöka också komma ner fram med armarna så att det blir någon slags bred valpen om man håller på med yoga. Puppy pose, fast ut med benen åt knäna åt sidorna liksom.
Det är så nu du, mina höfter går sönder.
Ja, den är fruktansvärt obekväm. Och man kommer ju liksom inte ut så att man kan vara i liggande läge. Det gör i alla fall inte jag. Då ska man vara väldigt vig. Och den gör så jävla ont. Men man ska egentligen göra den varje dag. Och höfterna mår bättre när man gör den. Men den är hemsk. Alltså så där är det ju med alla stretcher där man är stel eller kort. Att det är ju, det gör ju ont. Det är ju jättejobbigt. Jag vill inte ens tänka på det. Så när hon stretchar min bröstrygg också, naprapaten, alltså jag lider. Jag säger så här, måste vi göra den här stretchen? Hon bara, ja, du är jättestel i bröstryggen. Nej, jag vill inte. Det är hemskt. Alltså jag lider verkligen. Jag är verkligen som ett barn. Jag vill inte. Och jag bara ligger och stönar. Så bara, hon bara, gör det ont? Jag bara, nej, det är bara jävligt obekvämt. Det är inte skönt. Men, ibland i livet måste vi göra saker som vi inte vill. Det är för vårt eget bästa.
Ska vi fortsätta med djurtemat? Får jag göra det?
Ja. Vad är vi på för djur nu då?
Ja, men nu är vi på din älskade apa.
Ja, min älskade apa, det är ju den bästa. Det är ju den som du har blivit bra på nu när du har kört djupa knäböj.
Ja, och nu har jag en produktutveckling på apan.
Oj, kul!
Men du får berätta först om din älskade apa.
Nej, men min älskade apa, det är ju att sitta på huk, alltså som barn sitter när de leker egentligen. Med benen brett isär och sitta med hälarna i golvet och rumpan mellan benen. Alltså rumpan ska ju inte vara i golvet då givetvis. Och jag kör ju, det här är ju en jättebra stretch för min bröstrygg och rygg. Att jag sitter och, ja, hur ska jag säga? Om jag tar höger armen då först och så böjer jag den ner så långt jag kan till vänster foten. Och sen upp och sträcker. Nu gör jag det här samtidigt för att liksom känna hur man gör. Så högt jag kan och så långt jag kan och titta upp mot fingrarna och så gör det 10 gånger på varje sida. Och det här är, alltså när man gör den första, det för mig är det otroligt stelt varje gång, fast jag gör den här nästan varje dag. Varje gång bara, ryggen. Men sen så känner man så här, jag brukar göra kanske 2x10 eller 3x10 på varje sida. Så, och sista gången jag gör så har jag blivit mycket mjukare. Så att det ger ganska direkt effekt faktiskt. Men spännande att höra hur du har utvecklat denna.
Ja, jag ska inte ta åt mig äran 100%. Men den är lite mer dynamisk än grundapan. Det är mer basic monkey.
När du bara sitter menar du då? Alltså...
Ja, och om när du kör, då gillar du att köra en sida i taget. Men ja, man kan ju också göra varannan sida.
Ja, det kan man ju.
Mm. Så höger upp och sen ner och sen vänster upp och så ner. På den här, då sitter man och så tar man upp, kanske då man bestämmer sig för att man börjar med vänster. Tar man upp vänster. Och så håller man kvar vänster där uppe. Tar upp höger. Sen flätar man fingrarna. Och sen så vrider man upp handflatorna mot taket. Du vet den här stretchen, du vet när man ska stretcha handlederna.
Ja, okej.
Mm. Och så sitter man där och sen trycker man sig upp hela vägen till stående. Och sen ner igen. Och då kanske man då för hjärnans skull ska börja med höger. Så höger arm upp, vänster arm upp, fläta fingrarna ihop, vrider upp handflatorna mot taket och pressar sig upp stående.
Här känner jag också att det är ganska stelt i ryggen när man gör detta.
Jajamän. Men den är också bra för att då, för de som inte kan sitta så länge på huk, man kanske ändå kan komma ner. Men då får man komma i och ur den här positionen hela tiden. Och sen så gillar jag så att man får lite mer bang for the buck. Att man får med underarmsrörligheten och handlederna också. Vilket kan ju vara en bra övning för sin pausgympa. Dock måste vi ju varna för att det knakar ju i sömmarna på byxorna om man inte har mjukisar på sig.
Ja, exakt. Och glöm aldrig när jag fick en meniskskada av att sitta i A-position. Ja, Nej, men det var ju egentligen inte det. Jag ska inte skrämma er nu. Men det var ju att min menisk redan hade... Det hade lossnat en bit på en basketmatch. Och sen hade jag min utmaning när jag skulle sitta en halvtimme på huk varje dag. Så när jag kom hem från basketmatchen, jag har så jävla ont i knät. Patrik bara, aha, men ja, vad kan det vara? Du vet, han är så van vid att jag kommer hem och klagar på något varje dag. Att jag har ont någonstans. Och så bara, jag måste sitta på huk. Han bara, jag är inte säker på att du ska göra det. Det är kanske inte så bra om man har ont i knät. Jag bara, jo, men jag har den här utmaningen. Jag ska sitta 30 minuter om dagen. Han bara, okej. Jag går ner på huk, det går helt bra. Sen när jag ska ställa mig upp så bara, alltså jag tjuter, jag skriker som att någon har huggit av mig benet. Mitt knä. Du vet, det där får jag höra så ofta. Han bara, ja, du som fick en meniskskada av att sitta på huk. För då hade den här lösa biten, när jag satt på huk så vek den sig och hamnade dubbelvikt i knät. Det var inte jätteskönt. Men det tror jag inte kommer att hända er där hemma. Så ni kan nog testa apan utan att vara oroliga för att få en meniskskada.
Det tror jag också.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vi är denna vecka sponsrade av våra gamla vänner på Lifesum, som ju är en app som lär användarna att äta rätt och smart. Den gör det helt enkelt lättare för användarna att nå sina olika mål.
Ja, det är ju en app som har funnits med ett bra tag. De har ju faktiskt haft 60 miljoner användare sedan starten. Och det är en app som har hjälpt många att skapa hälsosammare vanor. Inte minst när det gäller information om vad olika maträtter och råvaror har för näringsinnehåll. Så att man alltid ser att man får i sig rätt mängd näring, energi, lika delar protein, kolhydrater, fett och så vidare.
Ja, och... Sommaren närmar sig och då vet jag att det är många som börjar tänka till lite extra på sin kost och träning. Och här kan Lifesum verkligen hjälpa till som ett stöd.
Ja, precis. Jag har använt det till och från i olika perioder av livet. Och det är ju inte bara för dem som vill gå ner i vikt, utan man kan också använda appen om man vill gå upp i vikt. Till exempel man vill bygga lite mer muskler, man kanske tränar lite extra inför sommarens springlopp, eller så vill man bara äta lite bättre och få mer koll på att man får i sig den näringen man ska.
Ja, och många av våra lyssnare gillar ju att träna mycket och för dem så är Lifesum ett jättebra stöd för att se till att man äter rätt utifrån den träningsvolym som man ligger på. Och därför så vill jag gärna säga att Lifesum är lite av en utbildningsapp, kan man säga. Mm. Att man kan se det som ett stöd för att skapa en liksom långsiktigt hållbar hälsa och livsstil.
Ja, men precis. Och bara en sån enkel grej som att den påminner en om att man ska dricka tillräckligt mycket vatten om dagen. Man måste liksom kryssa i varje glas vatten man dricker så att man ser att man får i sig tillräckligt med vätska. Det gillar jag verkligen. Lifesum är gratis att ladda ner på App Store eller Google Play. Men om man vill ha full access till alla otaliga möjligheter och funktioner som finns i appen, då behöver man Lifesum Premium. Då kan man till exempel få personliga måltidsplaner, en stor receptbank och så vidare.
Och vi tycker att ni lyssnare ska testa Lifesum. Just nu så har vi ett riktigt bra erbjudande. Träningspoddens lyssnare får 55% rabatt på Lifesum Premium. Och mer info om det här hittar du om du klickar på länken i veckans avsnittsbeskrivning.
En riktigt bra rabatt. Vi säger stort tack till Lifesum.
Tack! Sedan vi poddade för 3 veckor sedan, så har jag varit lite on tour. Jag berättade ju att jag var ju rätt nervös och ängslig inför att vara en av talarna på motivationsdagen 2023.
Ja, och jag trodde att motivationsdagen var en dag som det låter. De får ju för fan döpa om det då till motivationsdagarna. För att du har ju kört flera gånger. För jag var så här, vänta nu, lever jag måndag hela veckan nu? Eller har inte du berättat om det här en gång? Och det hade du ju, men...
Ja, men singular gör ju att man känner sig, tänker jag, lite mer utvald. Att det är the day. Och sen så råkar the day infalla olika dagar beroende på om man är i Malmö, Göteborg, Stockholm. Jag hade gärna velat ta Luleå, Umeå eller Östersund också kanske. Borlänge hade varit kul. Jag hade velat köra lite mer måndag varje vecka eller hela veckan på fler ställen i Sverige. Men vi först var vi i Göteborg och det var ju då som jag var så här, alltså herregud, hur ska jag klara det här? Jag har nog, det var länge sedan jag var så väl förberedd inför ett jobb som jag var då. Det gick jättebra. Malmö gick nog till och med kanske lite bättre. Och sen i förra veckan så var det the big final i Stockholm på Waterfront. 1000 pers i publiken. Och det kändes verkligen som att nu gäller det. Nu ska vi liksom knyta ihop det här och göra en riktigt bra final. Vilket det gjorde. Och Jessica, jag har aldrig i hela mitt liv fått spontana applåder av skämt som jag har dragit.
Va? Oh. Ja. Berätta, vilket skämt var det som gick hem?
Det är intressant för att det är samma, alltså, jag är inte jätteutforskande i mina skämt, men jag tror att jag fick lite feeling. Och när människor börjar skratta åt några små skämt, då fick jag så här bra självförtroende.
Ja, det är så det. Då levererar man dem jävligt bra. Det är hela grejen.
Då spelar jag ut ännu större register och ännu mer överdrivet kroppsspråk och varierar mitt språk ännu mer. Och det, mina största skämt, de handlar om motivation. Och så spelar jag upp en scen ur hur mina föräldrar har pratat med mig om motivation. Hur vi diskuterar om varför gör inte människor det som de säger att de ska göra. Alltså, ja men Lovisa, jag lovar att till nästa vecka så ska jag ha tränat 2 träningspass. Eller men Lovisa, jag lovar att den här gången ska jag ha med mig matlådor till jobbet så att jag slipper hoppa över mina luncher. Eller men Lovisa, jag lovar. Och jag är så här, ja vi kör. Och så verkligen, jag verkligen tror på människor. Och sen så efter nästa vecka bara... Nej, men det kom lite annat emellan. Eller jag glömde, eller jag orkade inte. Så. Och det som rev ner de stora applåderna, då ska man komma ihåg att jag, det är skillnad från alltid annars när det är en så här stor konferens på arbetsplatser, då kan arbetsplatsen ha så här konfererat sina egna ämnesområden under dagen. Och sen så det sista som händer innan baren öppnar för det här konferensgänget, då är det liksom min slott. Och så här, ja men Lovisa, vi har en konferens, kom och inspirera oss, prata om motivation, prata om hälsa. Och jag så här, okej, klockan är alltså 15.45, folk är inte jättesugna på att sitta och lyssna på någon så här blond, klämkäck träningsprofil som ska komma och vara lite sådär hurtig.
Men nu var jag först ut varje gång, vilket så här, alla är taggade, de är på tårna, Lasse Kronér.
Ja, vad skönt.
Ja, men
han, och du har helt... ingen du behöver ta över ifrån heller, för ibland kan det vara så jobbigt när man känner att någon har varit jävligt bra och så ska man själv upp på scenen och bara uff, aj, aj, aj.
Alltså vi säger så här, Henrik Schyffert är sist ut. Det finns ingen som vill gå på efter att Henrik Schyffert har varit på scenen när han pratar. Han kör en hel stand-up show om så här, hälsa, träning, Apple Watch, digitala klockor, åldrande. Alltså det, jag skrattar så mycket. Jag skrattar så mycket så jag hade ont i skelettet, i kinderna, i käkarna. Alltså jag skrattar så jag grät. Och nu måste jag försöka få tag på biljetter till hans show som han ska dra ut på turné med. Så fruktansvärt rolig. Och jag då kände så här att okej, vilken jävla tur att jag var först ut. För att ingen ska behöva ta och gå in och prata om hälsa, träning och livsstil efter Henrik Schyffert. Men då det skämtet som drar allra mest... Nu ska inte, hallå, det är det här jag säljer. Ska jag dra mitt skämt?
Det är klart att du ska. Alla har glömt det ändå nästa gång du är ute och kör. Man kommer inte ihåg saker.
Min mamma, socionomen, när hon pratar... med mig om motivation, när jag kommer med frustration över att människor inte gör det de har lovat och sagt att de ska göra, de verkar så enormt dedikerade till att det är nu de ändrar sin livsstil, vi har satt upp målen, vi har gjort kartläggningen och nu är det dags att börja göra jobbet, och så gör de det ändå inte. Och jag frågar, men varför gör de inte som de säger att de ska göra? Och då säger min mamma, men Lovisa, det här handlar om ett samspel mellan människa och miljö, människa och samhälle. Och alla människor gör så gott de kan utifrån de förutsättningar som de har. Okej. Och sen så har vi då min pappa, arbetsrättsjuristen. Det är en lagbok under armen och det finns en, det finns ett rättsfall, ett prejudikat. Det finns en paragraf för allt.
Jaha.
Och när jag var barn så kom jag ihåg så att han kunde lägga armarna i kors. Och så sa han så här, Lovisa, pacta sunt servanta. Avtal ska hållas. Du har sagt att du ska städa ditt rum, så det är lika bra att du gör det nu. Okej. 9 år gammal, går upp och liksom försöker fixa ordning bland mina bokmärken som ligger utspridda över hela golvet. Och när min pappa då pratar om motivation,
Jaha.
Då säger han så här, men Lovisa, det bästa exemplet på motivation, och framförallt då på yttre motivation, det är lön. Du får människor att dag ut och dag in under ett helt yrkesverksamt liv, 40 timmar i veckan, vissa kanske 50 eller upp till 60 timmar i veckan, gå till jobbet för att de den 25:e ska få en lön. Och de vet exakt hur mycket de kommer få. De har redan satt in stående överföringar för spar. De vet vilket som ska gå till hyran, vilket som ska gå till mat, vad som ska gå in på alla olika typer av konton. Och det är så man får människor att göra ett jobb, att utföra en insats. Och så lägger han armarna i kors och så säger han, och Lovisa, lön, det är att se som skadestånd för utebliven fritid.
Ja, det är
och
bra.
Där kom applåderna. Hela Waterfront Congress. Och det är så, alltså, då tänker jag så här, men okej, alla människor gör så gott de kan utifrån de förutsättningar de har. Eller lön är att se som skadestånd för utebliven fritid. Det är ju såklart att det finns inget, att det är det ena eller det andra, men det finns en riktigt stor poäng i att anledningen till varför människor hela tiden slutar med de här ansatserna som de tar sig an, det är för att de inte vet hur ska man mäta skadeståndet av att gå och lägga sig tidigare på kvällen. Hur mäter jag skadeståndet av att göra min pausgympa? Hur mäter jag skadeståndet för att gå till gymmet och styrketräna min rygg? Hur mäter jag skadeståndet för mina kvällspromenader? Eller för att ta med mig matlåda istället för att gå all in på en stor buffé på lunchen? Man har inte den närvaron, man har inte hittat de här specifika mätbara faktorerna där man känner att man får ut någonting i andra änden av ansträngning, av svett, av kanske pengar, energi, planering, medvetenhet. Man vet inte hur man ska mäta det här skadeståndet. Och det är så många som tycker att det här är ett nytt, ganska revolutionerande sätt att se på motivation, vilket blir en enorm motsats till, nu vet jag inte om man får prata om Paolo Roberto 2023. Får man göra det, Jessica?
Ja, alltså prata om honom får man väl göra. Alltså, jag förstår inte varför man inte skulle kunna göra det.
Paolo Roberto, som ändå var en av de stora motivationsinspiratörerna under ganska många år, han sa att man tar överkäken och så tar man underkäken och så slår man ihop dem och så fortsätter man kämpa.
Mm.
Man biter ihop. Svett, det är fett som gråter.
Ja, det är ett sätt att motivera på. Mm.
Ja, och det är liksom en annan typ av approach till motivation. Men vi vet ju att det här med att ta överkäken och underkäken och bita ihop, det verkar ju inte funka särskilt bra när vi faktiskt har evidens för att det handlar om att hålla i. Hålla i, hålla i, hålla i, justera, hålla i, hålla i, byta fokus, hålla i, hålla i, hålla i. Då funkar inte det här med överkäken och underkäken och bita ihop. Då behöver man ju liksom ha andra värden som kanske är mycket mer mjuka, som är mycket svårare. Det är oftast lättare att bita ihop käkarna och liksom hugga i, men man orkar inte göra det särskilt länge.
Nej.
Ja, så det var det stora spontanapplåderna på typ en av mina sista meningar på motivationsdagen 2023 i Stockholm. Jag längtar redan till 2024. Men det jag skulle komma fram till, det var att två av mina kollegor under det här projektet, det har då varit Lasse Kroner som har varit konferencier under en hel dag. Alltså snacka om att vara uthållig, orka hålla showen, fruktansvärt rolig, väldigt generös med sig själv. Och Anders Lundin, tv-programledaren Anders Lundin. Och det här är två personer som jag inte har jobbat med tidigare, vilket är roligt. För jag jobbar ju väldigt sällan med män i 60-årsåldern. Det är inte min vanligaste arbetspartner.
Nej, okej. Okay. Nej, jag fattar det. Ja. Du könet har... framförallt är fel.
Ja, men du har ju dina liksom före detta elitidrottsmän i den åldern som du jobbar med. Och sen har du väl säkert ljudtekniker och bild och kameramän.
Alltså jag jobbar ju väldigt mycket med män. Det är mycket män i min bransch. Så att, absolut.
Och jag tycker det är roligt, för då får ju jag en helt annan input än alla de här kvinnorna, 25-55 år, som berättar allt för mig.
Mm.
Allt om sina liv. Alltså jag kan känna ibland att ni vågar säga det här till mig, för jag kommer ju gå runt och prata vidare om det här i träningspodden.
Okej, och där var Lovisas PT-karriär över.
Och de fortsätter prata. Men då måste jag ju, till mitt försvar, vi har inte där och då en PT och klientrelation. Vi har inget avtal, utan det här är mer snickersnacket som är när man möts, så får jag säga. Men då var det så roligt, för att jag hade suttit på morgonen när jag skulle distrahera min nervositet, så hade jag gått in på Instagram, jag hade varit inne på Aftonbladet och lite grann på DN och sådär, och tänkt såhär, wow, fasen vad kul, kommer till det senare. Och jag och Lasse pratar i backstage, vi har en som en loge, så vi pratar, så pratar vi om träning. Och han berättar att hans gym som han har tränat på, det har precis stängt. Och nu känner han sig helt lost. Därför att gå till gymmet, han kunde gå till gymmet 7 dagar i veckan. För att vara på gymmet, det var så inspirerande. Det var så roligt, han hade en jättebra PT. Och nu har det här gymmet stängt och han känner sig helt handfallen.
Mm.
Och då börjar vi prata om hemmaträning, nej, absolut inte. Vi börjar prata om hans studio som hans sambo har byggt till honom i ett hus på tomten där han kan hålla på med sina kreativa projekt. Och då frågar jag så här, men för att eftersom då han upplever att han inte kan träna alls just nu. Ja, men då frågar jag, men din sambo då? Tränar hon? Ja, hon gjorde det fram tills vi träffades.
Jaha, oj.
Så hon tränar inte längre. Men han sa att men hon har en väldigt fysisk livsstil. Hon så här, gräver mycket, håller på i trädgården, konkar och liksom är igång på ett helt annat sätt än den här kanske musiken som sitter i studion och drar på gitarren. Mm. Lasse har också börjat måla, så han liksom håller på och målar med olja och sådär. Så han, de har väl inte riktigt samma livsstil, men hon tränar då alltså inte längre, säger han. Nu har jag ju ingen aning om sanningen i det här, så det kanske är så att vi får ett mejl nu av Lasse Kroners sambo som säger, hallå, jag tränar faktiskt fortfarande. Och sen typ 10 minuter senare så står jag och ska gå ut på scenen, och då är Anders Lundin där. Och Anders har till skillnad från alla oss andra varit med och lyssnat på typ hela dagen, varje gång. Vi andra har kommit och gått beroende på vilken programpunkt som just vi har. Men sista dagen i Stockholm, då var jag faktiskt med hela dagen och lyssnade på alla. Så fruktansvärt inspirerande, jättemotiverande. Och jag lärde mig så många, det var så många grepp som var så bra. Och jag tänker inte säga vad det var jag tog med mig, men jag kan säga att Emma Hamberg, Skavlan, Anders Lundin, Henrik Schyffert, ska vi se, Lina Thomsgård och Björn Hedensjö, Anna Bennick. Alltså så många bra grejer som de skickar ut till publiken. Men då så sa Anders, ah, Lovisa, de senaste veckorna, wow, wow, wow. Och jag sa, aha, vadå? Så här, helt naiv, fattar ingenting. Typ, vad menar du? Nej, jag har börjat göra sådana små saker nu, förändrat, för att jag har lyssnat på dig. Och så, oj, men gud, tack, vad fint att du delar, säger jag. Och då berättar han att han har börjat träna benen.
Mm-hmm. Han har inte gjort det innan, eller? Typisk man som inte har tränat benen.
Jaha, säger jag. Ja, men Lovisa, du säger att muskelmassa är jättebra att ha. Det är jättebra att ha mycket muskler. Och min fru, hon har ju sagt till mig att ja, men Anders, du måste träna mera underkropp. Och, så att, och när jag går till gymmet, alltså den där benpressmaskinen, den är ju alltid upptagen. Men nu står jag ändå och väntar på att den ska bli ledig så att jag faktiskt kan träna benen. Och då sa jag, oh, men vad härligt att din fru och jag säger samma sak. Då kanske din fru, att hon faktiskt har rätt för en gångs skull, skojade jag med honom. Ja. Ja, men så sa jag så här, men du Anders, vet du vad du kan göra nu? Nu kan du gå hem och säga att Lovisa säger att du har rätt, att jag ska träna benen också. Men vet du vad hon säger också? Hon säger att du ska träna överkroppen. För Lovisa säger att män behöver bli bättre på att träna underkroppen. Och kvinnor behöver bli bättre på att träna överkroppen. Så nu ska du börja köra mer överkropp i maskinerna. Och jag mer underkropp i maskinerna. Så han bara, ah, exakt så. Det är alltid tjejer som sitter i benpressmaskinen och bokar upp dem. De tränar ju benen hela tiden.
Och då vi ska träna ben.
Vi älskar ju att träna benen, men vi skulle behöva bli bättre på att träna överkroppen. Och män som älskar att träna överkroppen, de borde bli bättre på att träna underkroppen. Så att man får liksom en schysst jämn fördelning av muskelmassa.
Tänk om vi satte ihop oss. Att jag fick en mans överkropp på mina ben. Wow! Eller tvärtom.
Exakt! Och då tillbaka till tidigt på morgonen. När jag sitter och scrollar Aftonbladet, går in på sociala medier och kollar vad som... WhatsApp, what is the new shit just idag? Jo, Jessica Almenäs, programledare för Love is Blind. Ett av de bästa datingprogrammen som har gjort någonsin genom tiderna. Där man ska hitta sin partner och man får inte gå on the look. Man är ju liksom bakom en vägg. Man kan inte se varandra. Så nu kommer kopplingen då till att ha en partner. Hitta sin partner. Och vad fasen gör man med träningen då, Jessica? Du som är experten.
Ja, alltså nu är jag ju ingen expert. Men expert direkt kan jag inte påstå. Men är det inte otroligt att jag lyckas hålla det här hemligt även för dig?
Jag är ju lite provocerad. Du brukar ju off mic så brukar ju du viska lite. Och jag bara så här kurrar mig lite grann i så här att åh, hon är duktig, åh, vad roligt för henne. Men här har jag inte ens fått en stavelse i förväg.
Nej, men det här var ju första gången som jag jobbade, eller första gången som jag jobbar med Netflix. Och man fick skriva på ett ganska stort avtal om hur hemligt det var. Alltså det var väldigt mycket sekretess. Så jag blev väldigt nervös. Så att jag vågade liksom inte ens viska till folk. Och så har ju det här i branschen sprider sig sånt här. Så folk har kommit till mig och frågat, du har hört det här? Jag bara, nej, det kan jag inte tyvärr inte avslöja. Så att jag är ganska bra på att hålla hemligheter. Men inte så här länge. Det här har ju pågått sedan i våras. När vi började spela in. Så att jag är ganska stolt att jag inte ens har viskat detta till dig, men det är ju skitkul för jag är så stort Love is Blind fan. Alltså jag hade ju, innan jag fick frågan, så hade jag ju sett alla amerikanska säsonger som har gått och jag blir ju besatt. Alltså jag kan inte sluta titta. Det blir verkligen så här, jag tar ett avsnitt till. Och du vet, inne och läser på Instagram och börjar gå in och kolla på alla deltagarnas Instagram och vad får de för reaktioner. Och i USA, folk är ju galna. Alltså det är så mycket kommentarer. Det är flera hundra kommentarer på alla deras inlägg. Och en del tycker att de är dumma i huvudet. Och en del är bara, jag är på ditt lag liksom. Jag hejar på dig. Och så det väcker väldigt mycket reaktion. Och det ska ju bli skitkul nu när det här sänds i januari. Äntligen. Jag har sett programmen och de är jättebra. Roligt. Ja, men vart var vi?
Träna. Hade du kunnat vara med själv, undrar jag. Skulle du kunna vara deltagare?
Nu alltså, är ju
nu
jag
måste
ni sambo.
Tänka att du var singel. Ja, ja, precis.
Så det är ju lite svårt. Men
den lilla detaljen.
Men det jag tycker är väldigt härligt med det här programmet är att det är ju väldigt långt ifrån till exempel Paradise Hotel och även Bachelor och sådär. För att det är ju lite andra människor som söker. Det känns som att de som söker är sådana som verkligen vill hitta kärleken, och det är skitsvårt idag när man håller på och tindrar och det finns något bättre, eller man vet inte, men det kanske finns något bättre bara liksom en armlängd bort. Jag tror att det är svårt att våga ge någon chansen eller hinna ge någon chansen eller tänka så här: okej, jag sitter och tragglar på här med dig nu så ser vi. Men jag tror absolut att jag hade kunnat vara med. Egentligen så det var inte riktigt så när jag träffade Patrik, men vi skrev ju väldigt mycket till varandra innan vi träffades i alla fall. Så att vi hade ju inte sett varandra live, vi hade ju sett varandra på bild. Men det var ju egentligen i text som vi blev intresserade av varandra från början. För jag tror båda kände så här, att det här var kul, det här flyter på. I början var det ju väldigt mycket skoj mellan oss. Alltså vi skojade och hade långa konversationer om absolut ingenting. Och bara kände så här, fan, våran humor lirar, det flyter när vi pratar. Man kommer in på ganska mycket privata grejer fort när man sitter och skriver. För man måste ju ha något att skriva om. Och då blir det så här, man inte behöver säga det face to face, så kan man ju säga mycket mer saker, känns det som. Jag är mycket bättre i skrift än i tal, tror jag. Så därför hade det kanske varit... Ja, men jag tror det. För att när jag skriver så tänker jag också efter lite. Och med min ADHD-hjärna, det kan gå lite fort ibland. Och jag kan ju säga saker som kommer ut för hårt eller kommer ut lite fel eller som jag inte riktigt menar. Så att när jag skriver så läser jag igenom det så här innan jag har skrivit. Och då kan man ju ändra lite och är ganska duktig på att formulera mig i skrift och sådär.
Så det handlar lättare. Inte om att du ska transkribera träningspodden?
Ja, varför inte?
Det kommer lägga 3 dagar på att redigera.
Ja, exakt. Nej, men här pratar man ju bara på. Och det har ju sina för- och nackdelar. Men jag tror i skrift är jag bättre. Så att jag är inte säker på att jag hade kommit helt till min rätt i Love is Blind. Där man sitter och dejtar och pratar med varandra om allt möjligt och kommer in på djupa saker. Jag tycker till exempel det är jättejobbigt att prata om känslor. Alltså där är jag typ som en kille. Jag känner ju jävligt mycket. Och jag vill egentligen prata om det, men jag kan liksom inte riktigt uttrycka det. Jag blir väldigt obekväm och stel. Men jag vet inte, hade du kunnat vara med i ett sånt här program om du var singel? Hade du kommit till din rätt, tror du?
Ja, det var det. Alltså jag funderar på det, för det som programformat, eller som, alltså som tv-format, så är det ganska långsamt. Till skillnad från väldigt många andra dejtingprogram som är liksom ganska på och det händer grejer och det är klipp och det är klipp och det är klipp, så går ju de här samtalen, i alla fall då i amerikanska versionerna, det går ganska långsamt framåt. Och man får höra ganska långa
det är inte så hårt klippt, exakt. Och jag tror det är det jag gillar. Och också sen när man får följa relationerna som blir då efter kapslarna, så är det ju också ganska långsamt. Alltså om man jämför med hur tv är idag.
Frågan är ifall det är någonting som gynnar mig och inte på marknaden. Eller om jag är någon som kanske passar bättre i det lite mer snabba, kortklippta, hårda formatet. Jag tror att jag eventuellt skulle ha svårt att hålla fokus. Jag tror att jag eventuellt skulle vara som den här tjejen, den här amerikanska tjejen som somnar.
Just det, i näst senaste säsongen, ja.
Åh, jag är rädd. Alltså det är så många gånger som jag har somnat ifrån samtal.
Nej men gud vad...
Och jag kommer ihåg, det här var en kritik jag fick när jag var yngre, när jag var ungdom. Då fick jag kritik när vi hade sleepovers med mina kompisar. Därför att vi låg och hade så himla trevligt och låg och pratade in i natten. Och så låg de och pratade om någonting som var så sjukt viktigt.
Och så somnar du.
Och så bara, Lovisa, sover du? Så har jag somnat ifrån de här djupaste samtalen. Alltså, och det är ju, I can't help it. Men det gjorde jag i alla fall. Så jag är ju rädd att jag är sån som skulle framför kameran på riktigt skulle somna. Och folk skulle tro att jag var ointresserad, självcentrerad, egocentrisk. Men här då, det är min hjärna. Det är så den funkar. Jag somnar för jag är trött. Jag är som ett barn, en hund.
Oh, nej men det hade ju blivit succé. Det hade ju blivit viralt klipp.
Fan.
När du sitter på dejt och så bara... Har man plötsligt.
Men jag är inte ointresserad. Det är bara att helt enkelt... Alltså, sorry, nu ringer mat- och sovklockan. Det är dags att sova. Det kanske inte var det bästa läget. Men det är så funkar min hjärna. Men jag tror att jag skulle... Bakom en sån här vägg, i de här kapslarna... Så skulle jag vara lite... Om jag ska vara mitt privata jag. Personen Lovisa. Då skulle jag vara lite för konfrontativ. Och är jag coachen... Då skulle jag vara alldeles för passiv. Och man vill ju att den andra personen ska bli kär i mig som person. Inte i mitt yrkes jag. Så jag tror att jag skulle skrämma bort ganska många.
Mm. Vad intressant. Alltså, ja, jag hade gärna sett dig där. För det är väldigt tydligt med dig, nu ska inte jag göra någon psykoanalys av dig, men du är ju verkligen två personer. Eller du har verkligen olika delar av dig själv som du inte gärna blandar ihop.
Jag försöker bli bättre på att hålla isär dem. Ett tag så var det bara en sörja och det var inte bra.
Nej, för du vill skydda dig själv lite grann.
Ja, men jag kan tänka mig som en lågstadielärare. Alltså jag har flera kompisar som är lågstadielärare och jag frågar så här, men vore det inte bättre för dig att byta till en skola som ligger lite närmare där du bor? Och de säger, nej men gud, alltså mardrömmen i att gå på ICA och träffa mina elever och deras föräldrar, nej. De vill liksom hålla isär, nu är jag lågstadieläraren och nu är jag. Man vill inte vara lågstadieläraren som står och köar bredvid de andra barnfamiljerna.
Nej, och jag fattar den där grejen, absolut. Det så är det verkligen. Men vad var det vi började? Vi började med att man skulle träna ihop.
Ja, och då undrar ju jag, när man sitter i en sån där kapsel och pratar med den andra personen, hur mycket går man in på fritidsintressen och hobbies? Alltså, letar man efter en partner som tränar, ett... Två, letar man efter en partner som man kan träna tillsammans med?
Alltså, om jag utgår från mig själv. Nu har ju inte jag sett alla samtal i kapslarna i sin helhet givetvis. För det är ju timmar efter timmar. Och det kommer ju inte med i programmet allting. Men om jag utgår från mig själv så är ju det en fråga som skulle komma upp ganska tidigt tror jag. Alltså... Tränar du? Vad har du för hobbies? Vad gillar du att träna? Alltså det skulle vara en ganska avgörande fråga för att jag tror att jag inte skulle kunna vara med någon som inte tycker att det är viktigt att träna och som inte tycker att det är kul att träna. Och när jag liksom titta tillbaka på min datinghistoria så har ju 95% av alla jag har varit tillsammans med eller dejtat hållit på med idrott på något sätt. Alltså, och varit väldigt intresserade av sport och träning. Och jag tror om man själv är det, det går nästan inte att vara ihop med någon som inte är det.
Eller? Nej, och jag är ju on the same page. Jag har ju varit ute och trevat som yngre i ett landskap där personen inte har tränat. Jag kommer ihåg, det, i och för sig, nu ska jag inte, vi brukar häckla CrossFit. Det ska jag inte göra nu.
Nej.
Men det var en person, det mest sportiga den personen gjorde, det var att han på riktigt höll på med en idrott. Och det var bowling.
Aha, okej. Okay.
Jag kände att jag kan inte ta den här personen på allvar. Det var ju klart att humorn kanske klickade, för att jag ville ju dra jättemånga skämt om bowling. men det var liksom, det var det mest ansträngande som den här personen kunde sträcka sig till. Och då kände jag så här, jag hade väldigt svårt att se framför mig att jag skulle vara the supportive girlfriend som var med och hejade på bowlingmatcherna en gång i veckan i så här seriespel.
Känns lite amerikanskt ändå.
Alltså jag ser framför mig ölen, de här nötterna, pikétröjorna, bowlingväskan, ljudnivån, fruktansvärt jobbig. Jag bara känner så att jag tror vi måste avsluta det här.
Kuriosa är att min moster är bowlare. Och hon är jävligt grym. Hon har ju spelat typ i, vad det nu heter, elitserien i bowling. Men nu är hon ju äldre, över 70, en bra bit över 70. Men hon spelar fortfarande senior bowling. Med sin man. Med sin man. Det gör nog att de har den hobbyn tillsammans faktiskt.
Till mitt försvar, jag var 20 år.
Ja, herregud.
Jag skulle mycket hellre nu ha en partner som var enormt dedikerad i sin bowling än en partner som inte hade en fritidsintresse överhuvudtaget.
Absolut.
Ja. Så nu häcklade jag bowling, men jag vill också säga whatever works for you. Att ha en hobby som partner, det är liksom viktigare än vilken hobby det är. Men jag tänkte på ett gemensamt mönster för i princip alla mina partners. Det har varit att man tycker om att vara ute. Jag skulle nog hellre vilja ha en partner som är intresserad av friluftsliv än som bara spelar fotboll i korpen. Alltså, det här, för att, om man tänker sig, för det är en sak att man sitter i en sån här kapsel och så blir man kär i den personen som är där just nu. Men om man då tittar lite mer framåt. Okej. Vad kan vi bygga för framtid tillsammans, du och jag? Och jag har en kompis som älskar att åka slalom. Och sen så blir hon kär och tillsammans med en person som aldrig har åkt slalom i hela sitt liv. Och så man brukar säga att det är lättare att göra en lång person bra på basket än att göra en kort basketspelare lång. Det går ju att lära sig åka slalom när man är vuxen. Men det är ju väldigt svårt om personen själv inte tycker om att vara ute i snö. Det måste finnas liksom någonting. Men jag håller på att jobba jättemycket nu med i de här två kurserna som jag läser om talangutveckling. Och det är ganska mycket fokus på hur vi får fram liksom våra olympier och våra världsmästare. Det är liksom ett perspektiv. Och det andra perspektivet ur talangutveckling, det handlar om att hur får vi barn och ungdomar att vilja idrottare liksom genom hela livet. Det är också så här talangutveckling, att hjälpa människor att hitta sin sport, sin idrott, sin hobby och sin liksom fritidsaktivitet. Och då, när man tittar på data både i Sverige men också i viss del ute i Europa, USA är allra värst. Men då ser man att det vanligaste typ för våra, de som tävlar på den högsta nivån, i princip alla de har en förälder som också har tävlat på den högsta nivån. Och nästan alltid samma sport. Och när man tittar på vuxna motionärer, så en av de största gemensamma faktorn, eller gemensamma nämnarna, det är att de har själva hållit på med föreningsidrott som unga. Det är jätteovanligt att man börjar idrotta som vuxen om man inte har idrottat som ungdom. Och tittar vi på våra ungdomar idag så är den jättestor gemensam nämnare i Sverige det är att föräldrarna själva har hållit på med idrott som unga. Och i USA så är det liksom ännu värre. Där är det liksom verkligen att det handlar om att du har valt rätt föräldrar när du föddes.
Ja, det är ju...
Och det tänker jag liksom också är så här relevant då när man väljer sin partner. För att man väljer ju också vilka, vad den, man väljer den personens uppväxt. Man väljer ju vad den har för prioriteringar och så vidare. Och jag var tvungen att kolla lite grann. För det var några år sedan vi pratade senast i Träningspodden om just träna med partner och ha en partner som tränar eller inte tränar. Och det kom faktiskt en ny studie 2021. Så där måste ju liksom, de måste ha jobbat klart med det hemma på kammaren under pandemin.
Just det. Och bra grej att göra under pandemin ändå.
Ja, göra klart sin forskning.
Ja.
Men då är det en studie där man undersöker fördelarna av att träna tillsammans med sin romantiska partner. Och då var det 95 personer som var i en romantisk relation. Och de tränade på någorlunda regelbunden basis, 2-3 gånger i veckan. Och genomsnittsåldern var 20, men då var de mellan 18 och 35. Och längden på relationen, det var genomsnitt 1,9 år. Spannet 2 veckor till 6,3 år.
Mm.
Och så fick de göra enkäter och de fick göra uppgifter, tasks in the laboratory, det vet jag inte riktigt vad det betyder. Dagliga rapporter varannan vecka och sen så ytterligare frågor som de fick besvara på i slutet av den här studien. Och då fick de in 1049 svar totalt. Och då hade de fått skatta bland annat sina känslor. De fick skatta känslorna innan träning, till exempel att man känner sig glad, att man känner sig bra, att man känner sig nöjd, olycklig, dålig eller att man mådde dåligt. Och så fick de skatta sin dagliga humör på samma sätt. Och sen fick de också på en 7-gradig skala beskriva hur nöjda de var med sin relation. Och det här var intressant då, att då såg de att träna tillsammans med sin romantic partner, det gjorde att man blev lite mer kär i sin partner där och då. Man kände sig lite lyckligare och typ att man skulle ha en tilltro till att den här relationen kommer att hålla ökar. Man blir liksom lite mer lycklig och lite mer nöjd med sin relation om man tränar tillsammans.
Mm-hmm. Det är intressant ändå.
Ja, och du och jag har ju varit inne på det här med att som du jag tror du sa för några år sedan så här att nej, men jag är inte så intresserad egentligen av att träna tillsammans med min partner, men jag vill att min partner ska träna själv.
Mm.
Att det var viktigare än att du vill aldrig behöva dra med dig din partner på din egen träning.
Nej, precis. Så har det väl kanske varit lite grann innan jag träffade Patrik i alla fall, men alltså när han flyttade hem sen, när vi då väl en kort period i detta liv tränade tillsammans. Jag kommer aldrig glömma denna rosa skimrande romantiska period i vårt liv. Nej, men det var, skämt åsido, jättekul. Alltså det var så roligt. Just för att vi hade en grej ihop då. Det var så här, vi planerade in det. Så här, när kan vi köra vårat pass den här veckan? Ja, ah, vi kör då. Perfekt. Och då gick man till gymmet och det var lite så här spännande. Nu ska vi gå till gymmet tillsammans. Woho! Och han gjorde liksom övningarna. Jag tyckte det var lite sexigt för han hade ju liksom koll på hur man skulle träna på bästa sätt för att bygga de där musklerna som jag så gärna ville bygga. Och han hade ledningen, han styrde, bla bla bla. Jag fick se honom göra något som han är bra på. Han har ju styrketränat det hela sitt liv och väldigt, väldigt mycket. Och det var ju också sexigt liksom. Plus att vi kom ju i bättre form båda två. Vi kände ju att det här är ju bra för både kroppen och skallen och vår relation. Så att nu skulle jag säga att det har ändå något att träna tillsammans.
Skulle du kunna bli intresserad eller liksom attraherad, vilja dejta någon som du ser på gymmet? Nu måste vi ta bort partnern ur, alltså det finns ingen partner, rent hypotetiskt. Skulle du kunna, istället för att sitta i kapsen i Love is Blind, den enda faktorn du har, det är det här intervjusamtalet där man bara pratar. Och så flyttar man det till istället då, du ser bara personen i gymmet. De enda grejerna som du har att gå på, det är vilka kläder den har på sig, hur den tränar, hur den pratar med människor runt omkring, vad den utstrålar. Men du vet ingenting om hur personen är utanför gymmet.
Jag har testat det där en gång, ser du. För länge, länge sedan. Det var inte den bästa vägen att gå.
Inte?
Låt mig säga så. Nej, det var inte det. Det var så här, ja, vi sågs bara i gymmet. Den här personen jobbade som PT på ett gym. Och där uppstod någon slags intresse. Jag ska säga att jag var väldigt ung. Så att jag var nog inte heller på det klara med vem jag själv var. Jag har ju alltid varit väldigt sen i utvecklingen. Jag kanske var 20-någonting. Men började då dejta den här personen och inser ganska snabbt att vi har absolut ingenting gemensamt utan gymmet. Och det innebar ju tyvärr att jag var tvungen att byta gym när jag sen skulle ghosta den här killen då. Det var lite jobbigt. Det blev lite komplicerat. Så om man vill ha kvar sitt gym så ska man vara väldigt försiktig med att börja dejta någon som jobbar på gymmet. Det kan man väl säga.
Ja, alltså... Nu kommer jag släppa en bomb.
Okej! Gud vad spännande.
Anledningen till varför man inte ska dejta någon som jobbar på gymmet.
Ja, säg.
Och särskilt inte om det är efter stängning och personen leder dig till bänkpressbänken. Jag kan säga, jag vet 5 gym.
Åh gud, jag andas inte nu.
Jag vet 5 gym i Stockholmsområdet.
Som?
Där det efter stängning har bedrivits älskog på bänkpressmaskinen eller bänkpressställningen.
Och anledningen till att du vet detta är för att...
För att vi pratar med varandra, vi som jobbar i träningsbranschen. Och alla, alltså det var, vi pratade ju om det här några veckor sedan, om arbetsmiljön på de stora gymmen. Nej men alltså, ja, men vissa människor går igång på sådana saker. Så att om du dejtar någon som jobbar på gymmet och du är där efter stängning och personen handfast leder dig mot bänkpressen,
oh my God,
då ska du springa därifrån så snabbt du kan, för det kommer inte vara första gången personen gör det.
Oh my vandringen. God. Har du gjort det här själv? Nu måste du svara ärligt.
Nej! Jag skulle aldrig...
Alltså jag förstår att det är preskriberat om du har gjort det. Nej, men snälla Lovisa, säg nu ärligt.
Nej, jag har inte gjort det. Men jag... Alltså, Nej, jag lovar. Jag skulle aldrig göra det. Någon integritet har jag ju ändå. Nej, men det är det här som är grejen med kameror. Herregud, det är ju jättemånga gym som har kameraövervakning. Vad fan håller folk på med?
Åh fy fan, vilken ångest. Det har jag aldrig gjort.
Det blir ett ärende på HR-avdelningen.
Åh...
Du blir avskedad direkt. Du får inte komma tillbaka ens och hämta dina träningsskor i skåpet. Så nappa inte på den, oavsett om du är kvinna eller man eller icke-binär. Det spelar ingen roll. Om någon vill gå in i gymmet med dig efter stängning och börja röra sig mot bänkpressen, spräng!
Oh my god. Jag är inte ens säker på att det är idag, att du ens får typ ragga upp någon på gymmet som min gamla dejt gjorde.
Nej, ändå kommer det hända.
Om du jobbar där. Ja, det är klart det kommer att hända ändå. Men jag är inte säker på att det är helt etiskt.
Nej.
Alltså.
Vilken annan arbetsplats skulle det vara okej? Nej, men alltså, det finns ju en film, Ring mamma, som Lisa Askan, filmregissör, har gjort. Och då är det en idrottslärare som tar in... mot plinten inne i redskapsförrådet.
Nej, det är klart att man har gjort vissa saker i sitt liv för spänningens skull, men nej, där har jag inte varit och rotat.
Jag tror mer på kapselkonceptet i så fall, Jessica.
Ja, men jag tror ändå, om vi ska vara lite allvarliga, så tror jag att det säkert ligger något i den där forskningen. Men jag är inte säker på att det är just träningen som är det viktiga. Jag tror kanske att det är mer det här att man... Det är klart att alla pratar om att man ska ha sina egna hobbies, man ska ha sitt eget i en relation. Men jag tror att man ska också ha något som är tillsammans. Alltså någonting som man gör tillsammans, en grej som man går igång på ihop, någonting som man planerar tillsammans. Så att man har sina egna grejer, men att just ha den där lilla grejen som det här gör vi ihop tror jag är ganska viktig.
Ja, det håller jag med om. Men jag skulle nog ändå säga att bland det sexigaste som finns hos en partner, det är att den har någonting som den är engagerad i. Någonting som den brinner för lite extra. Det är attraktivt.
Ja, men det får inte vara vad som helst. Sorry. Men du var ju inne på det. Bowlingen, det funkade liksom inte. Men jag tror att skulle jag vara ihop liksom med en kille som hade som sin hobby att spela schack. Jag skulle tycka det var sexigt att han var bra på schack, absolut. Men jag tror att våra... jag vet inte hur man vill leva sitt liv. Och det är inte med det sagt att man inte kan spela schack och vara fysiskt aktiv. Men om man liksom har en inaktiv hobby som kanske handlar mer om hjärnverksamhet eller någonting annat. Jag tror inte att det skulle funka. Alltså jag tror inte det. Jag tror att jag måste vara ihop med någon som tycker om att träna och tycker sport är kul. Jag tror verkligen det. Jag tror inte jag skulle... Nej, det skulle inte gå.
Man vill väl också ha någon som uppskattar de resultaten som man får av träning. Man vill ju att det är någon som ska liksom... Jag ser vad du håller på med. Jag uppskattar det. Jag känner på dig. Jag tycker om det jag ser och det jag känner.
Ja, exakt. Och som du och jag. Alltså... Att du och jag skulle vara ihop med någon som inte tränar, vad skulle vi ens prata om i relationen? Alltså så mycket som jag pratar om träning.
Jag flyttar bonden 2 steg.
Nej, men jag skulle bli uttråkad på 2 sekunder. Och min partner skulle ju lämna mig efter en vecka. För han skulle bli så trött på mitt tjat om träning, resultat, olika träningsupplägg, olika träningsutmaningar som jag vill testa. Min basket som jag tjatar om här hemma konstant. Hästarna, ridningen, hoppningen, tekniska detaljer i det. Du vet, jag skulle inte kunna vara ihop med någon i en vecka för den personen skulle gå ifrån mig. Den skulle tycka jag var så tråkig.
Ja, det var sidospåret om Love is Blind. Alltså jag är så taggad på januari.
Jag med, 12 januari, ni får inte missa för då släpps de första avsnitten. Och det här, alltså det är bra. Förra veckan satt jag och tittade på alla avsnitt. Och herregud, och herregud, och herregud. I love it, I love it, I love it so much. Ja. Jag hade en annan grej jag ville prata om så här i ide-tider som vintern är. Men jag tänker att vi tar det nästa vecka, för nu har vi redan hållit på länge.
Tack för att ni lyssnar på Träningspodden varje vecka. Ut och skaffa en partner om man blev sugen nu.
Ja, någon som tränar. Glöm inte det, men håll er borta från bänkpressen på gymmet.
Puss och kram!
Hej då!
Träningspodden produceras av Sandström Group.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.